Jag tackar dig, älskade Fader och älskade Jesus, att du ger det som du vill säga. Du behöver våra kroppar, och därför har du sagt att vi behöver överlämna vår kropp till dig som ett heligt levande offer, vår andliga tempeltjänst, för att du ska kunna vara i den här kroppen, tala genom den, göra dina gärningar, göra dig synlig, älska människor genom oss. Och jag tackar dig att du förenar oss till en kropp med samma huvud, som älskar varandra med din kärlek. Någonting nytt är på väg. Du reser ett folk upp i din härlighet. Och när världen får se din härlighet över ditt folk, så kommer de att förstå vem du är, Jesus. Jag tackar dig för att du är här. För att är du inte här genom din ande, då kan vi ingenting. Vi kan ingenting. Och det är så skönt, Jesus, att kunna känna så här. Jag kan ingenting. Jag vet ingenting om mig själv. Jag förstår inget om mig själv. Jag måste ha andlig förståelse, andlig visdom. Jag måste hela tiden få ifrån dig, helige Ande. Du är verkligen vår lärare. Och det främsta du säger, att vi ska förbli i Jesus. Och jag tror att det är den högsta formen av själavård. Att vår själ, vår ande är ju redan i dig, Gud. Men att vår själ är det ju du menar som ska förbli. Att själen inte dras bort och ut i otrohet och ut i mörker. Utan att själen får bli ståndaktig och förbli i ljuset när det stormar. Och förbli i dig, Gud. Själen har varit vän till köttet och till världen. Nu ska den omvända sig till ditt rike och till dig, Gud. Och att vi tränar att hålla vår själ vänd till dig, så vi kan höra det du vill säga. Älskade Jesus. Älskade Fader. Den underbaraste Fader, Abba, Pappa. Och vi är dina barn. Vi kan inte förstå fullheten av det här. Men i evighet ska vi se allt utifrån verkligheten. Inte som en spegel. Utan se dig, Pappa, så som du är. Och varandra. Jag tackar dig, Fader. I Jesu namn. Amen. Så att förbli i honom, det är sann själavård. För det är när man lämnar honom och går ut i fruktan, bekymmer, tvivel, irritation, som fienden kommer åt oss, kommer åt själen. Och det känner man ju när själen blir träffad. Men jag tänker på det här att se Fadern, tror jag också är högsta form av själavård. Idag såg jag hans ansikte på ett nytt sätt. Och då tänker jag så här, hur djup är denna längtan i oss att se Faderns ansikte? Hur han ser på dig, när han tittar på dig, att du kan i anden se hans ansiktsuttryck. Tror jag är det högsta och största. Och det var bara så här att jag fick en negativ reaktion. Och då sa jag, Fader, älskade Pappa, jag vet att du förlåter mig. För att även om det inte hördes något, så syntes det inför dig att det var en felaktig reaktion. Och jag ber dig om förlåtelse. Jag vet att du är trofast och rättfärdig, att du förlåter mig och rena mig från den här attityden. Och då upplevde jag något som jag aldrig upplevt förut. Jag upplevde en Fader som böjer sig ner och lyfter mig upp och sätter mig i sitt knä och kramas och kramas. Och så såg jag ett leende, en närvaro och ett leende. Det går inte att förklara. Men då tänkte jag så här, det här var det underbaraste jag har varit med om. Att bli förlåten, det var ju värt det. Alltså, jag hade inte fått uppleva det här. Att det var så underbart att bli upptagen i sån närhet och tröstad. Han sa inte så. Utan det enda jag kände var en omfamning, och sen hörde jag ord. Kärleksord, kan man säga. Som jag tänker skriva ner och ha och äta av. Men då tänker jag, det högsta och det bästa av allt tror jag är Faderns famn. Man förstår inte att man har den här längtan, för det ligger så djupt i ens väsen. Och jag vet, Gud sa till mig en gång så här, eftersom jag har haft lätt att bli störd av yttre saker. Så sa han så här att ha skygglappar som hästarna har. Så att du inte ser åt sidorna, utan rikta blicken mot mig och mot lönen. Spring mot mig och mot lönen. Och då tänkte jag säga lönen, men vad är lönen? Vad är det? Vad är målet? Det är min famn. Både målet och lön, alltså allting är hans famn. Och då tänker jag så här, man förstår inte att man är skapad för hans faders famn. Att det är där det är djupast. Och för mig har det tagit så lång tid, jag har haft så mycket beläggningar det jag har berättat på själen. Men nu när det håller på att smälta bort, så kan jag njuta så extremt av att vara älskad. Och att vara älskad gör att man älskar sig själv. Alltså jag får en rätt bild av mig själv. Det går inte att ha förkastelse när man ser hur fadern tittar på en. För då ser jag mig själv på ett äkta sätt och självklart älskar mig själv. Och då försvinner all skuld, fördömelse, mindervärdighet, förkastelse, alla sår i själen. Så faderns ansikte att älska sig själv, det blir helt omöjligt att inte göra det. Så att få rätt bild av sig själv. Som att vara Guds barn, Guds pojke, Guds flicka, evighetsbarnet som är i en jordekostym som krånglar i en krånglig värld, men som har sitt medborgarskap i ett annat rike och snart är vi där. Och då tänker jag så här, här har jag ett uppdrag som ditt barn. Jag är inte här för att ha det bra, mys och pys, utan jag är här insatt i ett krig. Jag måste förstå, vad är uppgiften jag har? Och nu betonar Gud att uppgiften du har är att förmedla min kärlek. Det är nya förbundets starkaste, till så älskade Gud. Till så älskade Gud att han utgav. Och Gud har sagt till mig, jag har haft så många uppenbarelser för mitt folk. Och många väckelser. Han har haft pingstväckelsen, han hade baptistväckelsen, han har haft missionsväckelse, helgelseväckelse, karismatisk väckelse, trosväckelse. Och Jesus väckelse, och nu kommer kärleksväckelsen. Och jag är så tacksam att han har hunnit börja smälta ner mitt hjärta, så jag börjar förstå vad kärlek är. För det är det ljuvligaste, underbaraste, vackraste som finns. Och det är ju vad som är i hans rike. Där regerar kärleken. Den råder och regerar i rättfärdigheten. Och då blir man glad och man får frid. Och vi kan vara hemma fast vi är borta. Och jag tror det här att börja vara hemma hela tiden fast man är på jorden och har ett uppdrag. Så att förstå, vi är här för ett uppdrag och den här uppdragstiden varar inte så länge. Tiden går fort så att vi förstår det. Men det här i alla fall som kom då och som jag har skrivit, överskriften. Själen i harmoni med anden. Att vår själ inte går en egen väg, utan att vår själ och ande blir ett. Att andens liv överförs i själen. I 1 Petrus 2, 24 och 25. Och våra synder bar han i sin kropp, upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort ifrån synderna. Och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit helare. Ty ni gick vilse som får. Men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. Så det första och viktigaste i själavård är omvändelsen. Att själen vänder om till sin herde och vårdare. Herden är den som leder själen och den som vårdar själen och läker själen. Så omvändelsen, att själen gör helomvändning och blir ståndaktig i förblivandet hos honom. Att inte bekymmer och fruktan får slita bort oss. För det känner man ju att så har det varit i livet. I alla fall för mig har det varit så att de här sköra områdena i själen har fienden använt sig av. och tagit krokar och dragit mig bort ifrån närheten. Speciellt fruktan. Och djävulen får ju makt genom fruktan. Så det är så smärtsamt. Så där skulle man haft hjälp. När jag blev frälst så hade jag ingen som kunde hjälpa mig. Vi var som gatubarn när vi blev frälsta. Jesus kom på natten. Först då till min granne och så till mig. Vi hade inga andliga ledare, vi hade inga föräldrar. Vi visste ingenting. Hon hade mycket förkastelse och mycket depression och jag hade mycket fruktan och mycket ilska. Och det här drog ju hela tiden. Så att fienden kom åt oss, men Gud gjorde sådana enorma mirakler. Våra pojkar var helade från astma och på sjukhuset där jag jobbade gjorde Gud mirakel. Så det gick rykten på sjukhuset, men jag berättade inte. Men det var mirakler på riktigt. Så att Gud demonstrerade sig själv, men ändå så var ju själen inte liksom befäst i honom. Så det har varit mycket svårigheter. Så att jag tänker så här, vad Gud behöver idag inför den här andetgjutelsen är föräldrar. Alltså det är fäder och mödrar som älskar de som blir frälsta. Alltså tar in dem i sitt liv som föräldrar får in barn. Det är så här det måste bli. Och det hade jag önskat att vi hade haft. Då hade det varit mycket lättare. Kärleken är medicinen, kan man säga. Det finns ingen annan medicin. I 1 Petrus 1:22 står det därför så här. Ren era själar i lydnad för sanningen. Och vad är det då som själen ska lyda? Till oskrymtad broderlig kärlek. Och älska varandra av hjärtat med uthållig kärlek. Så våra själar ska renas till kärlek. Det är det lydnaden går ut på. Och då känner man ju det här, att det här är en allvarlig kamp. För det är så lätt att fräsa till. Gud sa till mig så här, vänd inte den sträva sidan till. Och det är gjort, ups, så. Och då tänker jag så här, var ståndaktig och förbli honom. För där finns ingen strävsida. Där är kärleken. Om jag förblir i honom, då förblir han i mig. Och då förblir jag i kärleken. Och kärleken förblir i mig. Det är hemligheten att förbli honom. Och det är det som är den viktigaste undervisningen av allt, för allting. För att kunna tjäna Gud, för att bli upprättad, för att bli helad, för att bli befriad. Det är att förbli i honom. Gud sa till mig så här, varje gång din själ sticker. Djävulen, sitta här, hör här. Och så petar han till en. Och så sticker själen. Varje gång, sa Gud, du lämnar mig, så lämnar du ljuset. Du lämnar kärleken, du lämnar beskyddet och fienden nitar dig. Och efteråt så är man stel i nacken, ont i huvudet, ont i ryggen. Oj, oj, oj. Och då sa Gud så här, den dagen du är och förblir i mig, då slipper du de här attackerna. Men än så länge har jag dem. Ja, än så länge har jag dem. Men jag arbetar. Det står så här, arbeta med fruktan och bävan. Filipperbrevet 2:12. För att det här är ju ett jättejobb. Och ju mer man jobbar med det, ju mer ser man hur viktigt det är. Därför, mina älskade, så som ni alltid förut har varit lydiga, så må ni också med fruktan och bävan arbeta på er frälsning. Vi vet ju att anden är frälst. Den kan inte bli mer frälst. Men vad är det som behöver bli frälst? Vad behöver bli frälst? Själen. Trons mål är själens frälsning. Och man känner ju att själen inte är frälst. Så märker man att min själ behöver frälsas. Och någonting när man ska hjälpa människor, som jag har sett, är att människor som mår psykiskt dåligt och som har problem med sina själar har lögner implanterade i själen, i sinnet, av djävulen. Som det finns tro på. Man tror att det här stämmer. Så lögnen i själen binder själen. Och påverkar känslor. Alltså lögnen påverkar känslolivet och tankelivet. Och det jag tänker påverkar också känslorna. Om man säger så här, ju mer jag tänker på det, ju argare blir jag. Alltså det hänger ihop. Så det blir som en boning för djävulen i själen. lögnen skapar ett fäste för djävulen i själslivet. Och där pyser han ut sitt negativa. Bekymmer, fruktan, vrede, allt det här. Så att in med sanningen, att hjälpa människor med sanningen. Och avslöja var lögnerna sitter. Och lögnerna har ofta rötter, så det tar ofta tid att få ut en lögn i en människas själ. Och det tar också tid att få sanningen rotad. Men man kan säga att det är det som är helt nödvändigt. Och i de här lögnerna så bor det alltså också andemakter. Gud måste ju kunna lita på sina redskap. Att man inte vill ha en andlig manifestation. Att jag inte söker någonting annat än att vara helt nollställd inför den helige ande och låta anden verka. Och nu tror jag vi är där. Att Gud har ett folk som har fått lida. För att det är ändå en korsets skola att mista sitt liv och dö bort från sig själv. Det går ju inte så här. Så tror jag att Gud har ett folk och som fortfarande lider. Men jag tror att vi inte kommer att upphöja några namn eller knuffa folk i golvet eller slita folk i rullstolar, utan att vi kommer att drivas av faderns kärlek. Att han får möta människor till läkedom, till själ och kropp. Att han har oss och kan lita på oss. Och då tänker jag sig den här väckelsen nu. Jag hörde det igen häromdagen. Och Gud sa, förvänta dig inte lite. Förvänta dig inte lite. Utan blinda ska se. Döva ska höra. Lama ska skutta. Och döda ska stå upp. Allt till hans namns ära. Och vi bryr oss inte om vem som väckte upp den eller den. För vi kan ju inte botas nu, alltså det är löjligt. Vi kan ju inte få vårt hjärta att slå ett enda förslag. Vi kan ju ingenting. Vi kippar efter syre hela tiden för att inte dö. Dricker vi inte dör vi, äter vi inte dör vi. Alltså, vad är vi för någonting? Så att vi måste förstå det här så att det blir på riktigt. Jag tror att det här är sista andutgjutelsen. Att den blir på riktigt. Att ge hans namn ära. Men kärleken är det som läker. Och sanningen befriar. Kärleken läker och sanningen befriar. Att njuta för första gången på insidan av läkedom. En upprättelse. Så jag har upplevt den i mitt eget liv. Och nu idag så är det ju extremt mörker över unga människor. Och bedrägeri. Och människor mår dåligt. Och vi är Guds räddningsplan. Och jag tänker också säga, jag är tacksam för det som jag gått igenom av allt möjligt. För då tänker jag så att det är till hjälp. Om jag läser en bok där det står ångest och läser det om och om igen. Jag vet inte vad det är ändå. Och jag tror att Guds folk idag är specialister på olika områden. Alltså vi har gått igenom saker, familjevis olika, som har gjort oss till specialister. Och Gud kommer att låta allt samverka till det bästa. Förstår vi inte kärlek, då blir vi lagiska. Då förstår vi inte nåden. Att hjälpa och be att människor ska förstå nåden. Att förstå nåden, det går bara när själen blir läkt och får kärlek. Och därför måste vi bemöta de värsta med det bästa. Med Guds kärlek. Och idag håller djävulen på att förvanska ordet kärlek. Vad kärlek är. Han ger ordet kärlek ett syndigt innehåll. Och det är kärlek. Och kärlek, säger djävulen, är kärlekslöshet. Men vi vet Guds kärlek. Och inte humanistisk kärlek, tolerant kärlek som klappar syndarna. Det kallar man för kärlek. Att kunna avslöja synden men älska människan. För att det är inte kärlek att hålla med om att det är rätt. Vi har framför oss ett jättearbetsfält. För först och främst tror jag människans själ, för den är evig. Kroppen ska vi slippa. Men själen är evig. Så själens befrielse är jätteviktig. Och vi är Guds räddningsaktion. Och sen har vi också förkropparna. Så att Gud får demonstrera sin kärlek till oss. Sanningen befriar och kärleken läker. Och vi ska vara redskapen. Och att själv ha haft det svårt är en tillgång. Och har fått upplevt upprättelse är jättegott. Så att man kan vittna, man kan vara ett levande vittne. Att det här har inte varit bra. Men det blir faktiskt bättre och bättre. Det är ju inte färdigt. Men att man ärligt kan säga, det blir bättre och bättre. Vi är i ett land, och det här måste vi förstå, att vi är i ett land där djävulen har kommit in. Alltså vi har öppnat för djävulen i Sverige och vi har kört ut Gud. Det här är ju verkligheten. Och vi står här som en del av Guds räddningsaktion. Vi är här på ett jätteallvarligt uppdrag. Och vi måste inrikta oss på varför är jag här? Varför är jag här? För att förmedla hans kärlek. Genom hans ande. Allt genom honom. Inget genom oss. Utan allt till hans ära. Bara hans namn. Och så är det ett folk som förenas. Ett folk kommer att stå upp. Och det kommer inte vara höjdare och herrar. Utan det minsta lilla bland Guds folk. Den minsta oansenligaste lilla kommer Gud att använda. Alltså han har ingen sånt som vi tänker på. Han profeterade genom en åsna för profeten. Så att vi måste förstå att det är anden. Det är inte naturliga resurser, det är anden. Och vi överlåter oss idag till honom. Till Guds helande verk. Upprättelseverk, befrielseverk. Vi överlåter oss till det. Och predikar evangelium. Så att det behövs platser idag för Gud. Det behövs platser. För jag längtar så efter upprättelse för alla. Som har olika skador. Att de får bli den de är. Att vi kommer längre i tro. Längre i tro.